Energikommisjonen har gitt marsjordre. De ønsker mer av alt, raskere. I Europower stiller vi spørsmålet, hvordan bygge mer kraft raskere, uten dødsfall? Kan IT spille en rolle her? Se merkraftraskere.no og ta gjerne kontakt dersom dere har en løsning som kan redde liv.
Du lytter til energibransjens temapodcast fra NRW med annonsørinnhold fra EIT Inno Energy, Sintef og NTNU.
Hydrogen en naturlig del av strategien til EU for å nå klimaneutralitet I 2050. Og hydrogen kan bidra kanskje for så mye som 15-20% av reduksjonene I utslipp frem til 2050. Og det også en del av en industriell strategi.
Nils Røkke styreleder I The European Energy Research Alliance og direktør for bærekraft I Sintef.
Det prates mye om The Green Deal. Hva det?
Green Deal vil bety veldig mye for oss også Norge I fremtiden I og med at man setter opp politikk og virkemiddel for å nå overordnet mål som å bli klimaneutral I 2050 og ha med hele Europa på den dugnaden mot å bli verdens første klimaneutrale kontinent.
Nylig var de aller fremste innen industri, forskning og innovasjon samlet på et seminar for å dele erfaringer og diskutere verdikjeden for hydrogen. Jeg heter Skjul Kristian Aamodt og jeg energiambassadør I NRW, energibransjens digitale kanal, og jeg deltok på dette seminaret.
De seneste årene så har kostnaderne for sol- og vindel sjunket dramatisk. Og det betyder at nu sol- og vindel billigere per energienhet än en råolja och ofta billigare än en åtminstone flytande naturgas. Och det betyder att man kan börja använda förnybar el för att ersätta olja och gas och till och med för att producera vätgas som I sin tur ersätter olja och gas.
Thomas Kåberger är professor på Chalmers University of Technology. Han är Industrial Growth Executive för EIT Inno Energy och han deltog som föredragshållare på seminariet.
Varför är framgången till vindkraft varför blir det sett på som en fördel för hydrogen?
Jag menar solel kan lagras från dag till natt I batterier på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt. Så kräver vindkraft att man kan lagra större energimängder. Och då har vätgas fördelen att själva energilagret är relativt billigt jämfört med batterier. Och det som kostar för vätgassystem det är elektrolysörerna. Och där betalar man per effektenhet. Och där kan vätgassystem eller hydrogensystem konkurrera väldigt väl med batterier när det är större mängder energi man ska lagra.
Kan du förklara skillnaden på grön och blå hydrogen?
Grön hydrogen eller grön vätgas, det får man från förnybar energi, ofta förnybar el. Medan det som kallas blå är ofta då att man tänker sig att bruka naturgas eller något fossilt bränsle, producera vätgas och sen fånga in koldioxiden och lagra den.
Så Seg Power är ett teknologi- och utstyrsleverantör som spinner ut från IFE, ett av Norges mest anerkända forskningsinstitutter.
Katrine Riengen är administrerande direktör I Seg Power som då alltså satsar på blå hydrogen.
Teknologin har varit utvecklad I 20 år och vi befinner oss nu I en kommersialiseringsfas där vi tar teknologin upp I industriell skala. Vårt första projekt är på CCB Kolsnes på Vestlandet, hvor vi skal etablere storskala produksjon av ren hydrogen fra gass med CO2-fangst og lagring.
Hvor stort potensialet for det å bygge norsk industri når det gjelder verdikjeden til, eller hydrogenverdikjeden?
Vi mener at det potensialet stort og veldig interessant for kommersielle selskaper som Seg og CCB. Og vi ønsker å ta en stor andel av det markedet.
Vil det være et marked for både blå og grønn hydrogen frem mot 2030?
Ja, det veldig. Altså og kanskje spesielt I Europa.
Jan Hustad direktør ved NTNU Energi.
For at vi skal få volumet av hydrogen, så må du også ha den blå, det som defineres som den blå hydrogen fra naturgas med karbonfangst og lagring. Fordi at hvis du får de små volumene som typisk for fornybar energi, altså solanlegg og vindkraft og sånn, så blir det ofte mindre enheter. Det må bli mange av dem, og det blir mye dyrere igjen. Så, og pluss at den blå hydrogenen vil adressere et annet marked som da transport og i naturgassledninger sammen med naturgass. Det vil være lurt å starte med, la oss si, 5-10-15% hydrogen I naturgassen, for da kan du bruke det samme utstyret i brennere for industri eller for homes, for å si sånn, eller for hjem da.
Er det en verdikjede på plass nå fra produksjon til sluttbruker når det gjelder hydrogen?
Nei, det det ikke. Sånn at vi har demonstrasjonsanlegg, altså det finns jo elektrolysører som lager hydrogen i dag, ikke sant? Men det finns ikke en helt sånn utviklet verdikjede som sånn, så den må utvikles.
Johan Hustad forteller at det altså ikke noen fullverdig verdikjede for hydrogen på plass nå. Jeg spør Nils Røkke om hva som skal til.
Hydrogen må jo bli på samme måte som alle andre stoffer vi bruker, en handelsvare som blir tilbudt overalt, og til en pris som akseptabel, og da trenger vi også å ha plass private investorer og industri i dette bildet. Selv om stat og policy, lovverk, må tilpasses i en periode for å få volumet på hydrogenbruken.
Vil vi klare dette alene i Norge, eller det nødvendig å samarbeide med andre land?
Nei, åpenbart ikke. Dette trenger å være et europeisk prosjekt. Derfor er det veldig viktig når det skjer noe den tyske hydrogenstrategien, som snakker om at hydrogen må være et europeisk prosjekt, og vi må jobbe sammen med våre samarbeidsland også utenfor EU, altså Norge, som en stor eksportør av gass til Tyskland.
Hva skal gjøre for å løfte hydrogen frem i en nøkkelrolle i energiovergangen? Kevin Gold Senior Advisor Global Markets and Corporate Strategy i Statkraft, et norsk statlig eid selskap og Europas største produsent av fornybar energi.
Definitely to try and get down the costs for hydrogen production, especially from the green hydrogen production. I think as well trying to create some kind of system where you can calculate sort of the emission reduction that you're getting from hydrogen, so maybe extending sort of the guarantees of origin system to include hydrogen, funding pilot projects that demonstrate the value chains that you can get through using hydrogen, and also maybe trying to fund studies, for example, on looking at the best places where you could site electrolyzers, taking into account the grid, both the power grid and also the gas grids eventually.
What role does Statkraft play considering hydrogen?
Statkraft is interested in producing green hydrogen and e-fuels, and we're particularly focused in heavy transport, maritime and industry. And we see our role is getting involved in interesting value chains within these areas and pushing hydrogen forward, because at the end of the day it's going to be an extremely important piece of the energy system in the future.
Kevin Gold for støtte fra Mikael Nolander, Head of R&D Portfolio and Industry Decarbonization i det svenske energiselskapet Vattenfall.
Hvilken rolle vil hydrogen spille i energiomstillingen?
Ja, vi tror den kan spela en jättestor roll. Det är ju en viktig bärare av förnybar energi, ser vi det som, i många intressanta industriprocesser. Både som kemisk reduktion eller som molekyler inom kemiindustrin. Eller, vi har pratat om ammoniak här idag till exempel. Och det blir väldigt stora volymer när man gör det i industrin. Det är därför det blir så intressant.
Så nämnde du i presentationen din ett exempel där du sammanlignade fullskala hydrogen med 1 miljon teslar. Vad menar du med det?
Ja, det är ju lite grann en lek med siffror, men om man tar energikapaciteten i 1 miljon Tesla-bilars batterier, som motsvarar ungefär energimängden som vi kan lagra i ett fullstort vätgaslager med den tekniken som vi tittar på. Och det blir väldigt intressant med tanke på att den extra el som kommer behövas för att ta bort utsläppen i industrin, den kommer vara väderberoende. Och då behöver vi ju ha buffertar och möjligheter att vara flexibel i vår elkonsumtion på industrisidan.
Åseby är business manager i det svenska sällskapet PowerCell. Jag ber henne om att förklara vad bränsleceller är.
Bränsleceller är en konverteringsmaskin, kan du se, där hvor vi stoppar in hydrogen i en änden och oxygen i den andra, så skapas elektricitet och ut kommer alltså elektricitet och värme, varmt vatten.
Vem är det som brukar bränsleceller?
Bränsleceller, de kan brukas i bilar, i lastbilar, i olika typer av trucks, lifter, det kan vara i stationärt, i båtar, i hamnoperation, i stort sett överallt där du kör en dieselgenerator, där kan det vara en bränslecellsystem istället för.
Så i föredraget ditt så nämnde du en byggplats eller construction site. Ja. Kan du förklara lite vad var det?
Jo, det att bruka bränslecellsystemet i byggarbetsplatser ger dig möjligheten till att faktiskt ha en nullemissions en utsläppsfri drift. För exempel för då att värma upp eller torka betong eller vad det kan vara, men det kan också vara överallt där du har en dieselgenerator stående. Då kan du ersätta den med en typ av unit där hvor du har bränslecellen i. Så har du bara tillgång till hydrogen på plats, då har du också tillgång till både värme och till elektricitet på en byggarbetsplats.
Hvis du köpte aktier i PowerCell vid starten av fjoråret, så vill jag gratulera dig. Aktievärdet har stigit med 600%. Selskaper som jobbar med hydrogen och bränsleceller har stigit dramatiskt i värde de senaste åren. Vad är den största drivaren till detta?
Hydrogen är ju ett marknad som kommer väldigt nå i dessa dagar i förbindelse med att förnybar energi tar större och större delar av marknaden för energi och elektricitetsproduktion.
Einar Kilde Evensen är senior vice president och client advisor för förnybart och infrastruktur i DNB.
Då trengs lagringsmedium som hydrogen och batterier och andra lösningar. Investorer hoppas på att de ska klara att träffa de som blir vinnare i detta marknad, men det är inte lätt, så här vill det bli någon goda vinnare och så vill det bli en god del tapare.
Hvis du sammenligner transport, energisektoren och industrisektorn, hvor vil du se det største gjennombruddet når det gjelder hydrogen først?
Vi har ju allerede en god del applikationer av hydrogen i industri och kemiska bedrifter. Men utenom det så tror jag nog att baserat på att hydrogens största fördel är en hög energi till vikt ratio. Så har stora lastbilar och bussar mest potential, tror jag. Alltså personbilar är nog lite längre undan.
I år vill de första hydrogenlastbilarna i stor skala rulla ut på vägarna i Europa, USA och Asien. När vill hydrogenlastbilarna få ett sammanlignbart kostnadsnivå som diesellastbilarna?
Ja, detta är ju väldigt spännande att följa och jag är nyfiken på vad slags betalningsplaner dessa producenterna vill komma upp med. Detta är ju en ny lösning som inte bara du trenger inte bara en lastbil, men du trenger också ett fyllenätverk. Så de som köper lastbilarna är ju intresserade i både lastbilen och möjlighet för att fylla hydrogen runt omkring. Så aktörer som Nikola och andra vill möjligen tillby en fast pris per kört kilometer inkluderat hydrogen och vedlikehåll. Så ja, om de tjänar pengar på detta här och hur detta sätts upp, det blir väldigt spännande att se. Det är inte, ja, juryn är fortsatt ute på lönsamhet här.
Och hur är intressen från investorer när det gäller sol och vind sammanlignat med hydrogen?
Sol och vind är ju uppenbart mycket mer etablerad bransch, där sällskapen tjänar har vissa marginer i vart fall, och det är inte förväntat enorma ändringar i margin framöver. Det är en viss växt och förväntning om fortsatt kostnadsreduktioner, men där kan du i stor grad förutse vad som sker. I hydrogen så är det väldigt få sällskap som tjänar pengar i dag. Men investorer hoppas ju på att det sällskapet de väljer det ska tjäna pengar då, så vi får se.
Idag är Norge en stor exportör av olja och gas och vi spelar en viktig roll som en förutsägbar tillbyder på det globala energimarknaden. Men en gång i framtiden så vill efterfrågan efter olja och gas avta. Hur stort är potentialet för export av norsk hydrogen?
Alltså marknaden är ökande för hydrogen och det handlar egentligen om att kunna ställa till rådighet nok hydrogen för att det här ska ta av och att den kan uppfylla målsättningen eller potentialet sitt då, för att reducera utsläpp och vara en del av en industriell strategi.
Hur kan vi bruka kunskapen vi har för att skjuta fart nu?
Nej, alltså vi måste pressa på. Alltså den här konferensen är en del av det och vi måste snacka fram hydrogen för jag tror ofta att det är undervärderat i Europa och också i Norge och hur kraftfull hydrogensamfundet kan vara i förhåll till både industriutveckling och klimagasreduktioner och andra typer av utsläpp och reducera det.
Så tillbaka till Thomas Kåberger i EIT InnoEnergy. Vilka fördelar har Europa när det gäller hydrogen på det globala marknaden?
Speciellt norra Europa har ju en hög andel icke-fossil elproduktion och då kan man använda den elen för att producera hydrogen, vätgas eller andra bränslen som kan ersätta fossila bränslen. Om man har elproduktion som baseras på fossila bränslen så är det en dålig idé att sedan använda den elen för att producera bränslen. För de bränslen kommer alltid bli dyrare än de fossila bränslen som man samtidigt brukar använda för att producera elen.
De flesta av deltagarna på hydrogenseminariet delte en felles bekymring. Men de delte också en felles ambition om att accelerera övergången till en mer bärkraftig världen med att reducera utsläppen av klimagasser. Jeg heter Sjul Kristian Aamodt, jeg energiambassadør I Energy, energibransjens digitale kanal, og jeg mener at deler av svaret ligger I å bygge sterke verdikjeder for hydrogen. La oss starte med å bygge europeisk og norsk konkurransekraft innenfor hydrogen.
Du har lyttet til energibransjens temapodcast fra Energy med annonsørinnhold fra EIT InnoEnergy, SINTEF og NTNU.